Tack massor, bandet, lovsångsteamet. Kan vi ge dem en riktigt, riktigt rejäl applåd? Tycker de gjorde mycket bra. Det känns helt som att komma hem. Inte minst med tanke på era vackra stolar. Och fantastisk lovsång. Varm atmosfär som det alltid är när man kommer hit till Sibbo. Om inte utanför så i alla fall här inne. Och vet, man tycks lära sig någonting nytt precis varje dag. Och man kan hälsa på varandra på många olika sätt. Morgens. Rasse säger ofta tjänare. Men idag när han hälsar på mig sa han frid. Och hej, en klassiker. Men idag lärde jag mig någonting alldeles nytt av Bambi när hon hälsade på två damer. Hon var sådär, nej, nu blåser det från mossan. Och det måste jag nog ta med mig till Fila, till Helsingfors, som hälsning på söndag morgon. Jättestor förmån att vara med er igen här idag. Och hälsning från familjen också. Lotta som en del av er, de flesta säkert känner riktigt bra. Och barnen, Malcolm och Elliot. Malcolm är lite över 3 år. Och pratar mer och mer och längre meningar med många roliga funderingar hela tiden. Och Elliot har gått nu ungefär i en månad så där, veckan före påsk ungefär, så börjar han gå. Och en ivrig spillivink som också håller oss i farten och tidvis vakna också på nätterna. Så att livet är full fart kan man säga. Och vi ska gå till Lukas 5 idag. Om du vill ha en rubrik för dagens predikan så är det definierande stunder. Definierande stunder i livet. Och jag har 2 längre stycken som jag tänker läsa. Lukas 5 och 1 framåt. Och vill göra dig redo för följande så är det sen Markus 10 och 17 framåt. Men vi börjar i Lukas 5 och vers 1. Har du din bibel med dig idag? Ja, en del viftar med telefonen. Vem har en sån här riktig äkta prasslande bibel? Ja, grattis till dig. Har du inte någon alls så rekommenderar du åtminstone ladda ner Bibeln på din telefon om du har en sån telefon. De allra flesta telefoner i dags dato så stöttar att du har Bibeln med där. Lukas 5 och 1. En gång, säger din granne, en gång. Många berättelser börjar med det var en gång. En gång när Jesus stod vid sjön Genesare och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord fick han se 2 båtar ligga vid stranden. Säger din granne, 2 båtar. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon Petrus, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket på båten. När han slutade tala sa han till Simon, far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått någonting. Men på din befallning vill jag lägga ut näten. De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att nätet höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det här föll han ner för Jesus och sa, gå bort från mig herre, jag är en syndig människa. För allt till han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Och Jakob och Johannes Zebedeus söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, frukta inte. Här efter ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Och så går vi rakt vidare till Markus 10 och 17. Där står så här, när Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade, gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Du ska inte begå, ursäkta mig, varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Buden känner du. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sa: Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa: Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen. Och kom sen och följ mig. Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Ska vi ännu kort be tillsammans. Älskade Jesus, vi ber att du ska tala till oss idag. Ber att det här ordet ska få tala in i våra liv. Jag ber att du ska hjälpa mig att predika det budskap som du har lagt på mitt hjärta. Amen. Livet består av en massa beslut. Små beslut, stora beslut. Men alltid emellanåt så kommer vi att passera eller gå förbi liksom stunder som är alldeles unika. Stunder som vi kanske inser är mera signifikanta än andra. Stunder där vi först är att göra sådana beslut som påverkar eller inverkar på hela resten av våra liv. Eller så finns det sådana tillfällen som vi bara på efterhand senare kan se tillbaka på och inse att det var en stund som på något sätt definierade mitt liv. Eller på något sätt hade en avgörande inverkan på min framtid. En del av sådana stunder så kan vara nästan som en röst från himlen. Andra tillfällen så känns de i stunden som att de bara hände. Eller vem vet, ibland kan det till och med ha varit mera en röst av frestelse. Och det speciella är att ibland så känner vi inte igen den eller inser att det är en sån stund som blir en definierande stund. Och ett sånt typexempel skulle vara Samuel i Gamla testamentet. Du vet, Samuel ligger som ung pojke och försöker sova. Och det står att då kallar Herren på Samuel. Och Samuel så känner först inte igen det. Han springer och talar med den person som han relaterar närmast till då, som han bor med. Och han säger att någon ropar på mig. Vad hette han som? Tack. Ropar på mig. Och han säger: nej, det gjorde jag inte, gå tillbaka. Så det hände tre gånger. Och sen så inser han att det är Gud som kallar. Och han säger till Samuel att nästa gång så inser det Gud. Säger att här är jag. Och då följande gång som man hör säger Samuel, Samuel. Så då svarar Samuel och säger: tala, din tjänare hör. Och Samuel blir kallad av Gud i den stunden. Men det var en sån stund som Samuel själv först inte insåg att det var Gud som kallade honom. Jag kan tänka mig rad tillfällen som har präglat mitt eget liv på ett helt avgörande sätt. Jag kommer ihåg när jag var tonåring, ett specifikt möte i missionskyrkan i Ekenäs. Och jag kommer inte ihåg vem som predikade. Jag har ingen aning om vad som predikades om. Men jag minns att jag kände Guds fråga om jag ville följa honom fullt ut, oberoende av vad det skulle kosta. Jag kommer ihåg hur tårarna strömma och jag sprang fram till altare och gav mig åt Gud i den stunden. Det var inte liksom frälsningsupplevelse utan mer en kallelse att hänge sig åt Gud. Och det tillfället så kommer jag fortfarande ihåg. Eller ett annat sånt tillfälle som på något sätt blev definierande var när jag var i en bönegrupp i Ekenäs. Jag fick ett ord av Gud och en person som bara var på besök i den här bönegruppen från en helt annan stad. Jag kommer ihåg hur jag kämpade med det, men jag vågade dela det här ordet och den här kvinnan. Och det var oerhört viktigt för henne. Och hon berättade senare hur mycket det hade betytt för henne och att det hade talat just in i hennes situation. Eller en tredje avgörande stund för mig så var också när vi beslöt att flytta till Sydney för att studera där för några år. Och det blev avgörande år för oss. Men så finns det de här nästan osynliga besluten som kan verka på ett sätt små, men som är minst precis lika viktiga. Till exempel bara som att alltid tro det bästa om varje människa. Det är ett beslut som inte kanske är stort öppet i det synliga, men som kan ha en stor inverkan både på ditt eget liv och på andra människors liv. Jag är kanske lite nästan blåögd, men jag tänker som så att alla gillar mig. Om inte någon specifikt säger någonting annat så utgår jag ifrån det att alla gillar mig. Eller till exempel att beslutet att aldrig fuska med skatter. Eller att ta emot möjligheter på något sätt att dra nytta. Eller någon chans att missbruka en situation när det kommer till pengar. Ett osynligt, på ett sätt litet beslut. Men som har oerhört stor inverkan på liksom vad man gör eller inte gör i livet. Och jag skulle säga att det är nästan lätt att få beslutsångest om man är mån att göra saker rätt och man vill göra saker på rätt sätt i livet. Vad är nu sen rätt och hur blir det bäst? Om jag skulle vilja att mitt liv ser ut så här om några år, vad borde jag göra just nu med studier, livskumpan, möjlighet till olika arbetsplatser, var man ska bosätta sig. Tänk sig för de äldre vilka åldringshem man sen någon dag flyttar till, inte vet jag. Mamma har alltid sagt åt mig att den dagen som jag inte fixar att köta om mig själv, så se nu till hur gnällig än jag är att jag inte stannar här hemma och är till besvär för er utan att ni sätter mig på något trevligt ålderdomshem. Så då blir det också ett beslut en dag att vart hon ska sättas. Men vi är inte där ännu. Men frågan är, vad grundar sig våra beslut egentligen i? Ibland kan det vara väl övervägda beslut. Och ibland beslut som bara på något sätt kommer till i farten utan att kanske inse att det blev ett avgörande beslut. Och i de här två bibelställena så har vi två helt olika situationer. Vi har en rik man som kommer till Jesus och frågar vad han ska göra för att bli en del av Guds rike, för att få evigt liv. Och sen å andra sidan har vi några fiskare som sköljer nät vid stranden. Jesus går förbi och lånar deras båtar och ger dem en totalt oväntad uppmaning. Båda får en uppmaning av Jesus. Och den ena, står det, går bedrövad bort. Och den andra så svarar ett förbryllat okej. Rika mannen har någonting som han ser som en omöjlighet att överlåta helt åt Gud. Som för att ge Gud utrymme. Han var en person som verkar ha allt under kontroll. Och Jesus faktiskt välkomnar honom att följa Jesus. Han sa bara, gå och sälj allt du äger. Kom sen och följ mig. Jesus sa aldrig att nej, du kan inte komma in i Guds rike. Han sa att gör så här, kom sen och följ mig. Petrus och några av hans vänner är vid stranden. Och Jesus har just talat till folket. Och som vi läser så står det, när han hade slutat tala så sa han åt Simon Petrus, far ut på djupt vatten och lägg ut näten till fångst. Mästare, vi har arbetat hela natten, säger han, och vi har inte fått någonting. Lite sådär, tror du inte att vi har försökt? Har vi inte gjort precis allt vi kan? Men, säger han, på din befallning vill jag lägga ut näten. Visste inte Jesus att de hade jobbat hela natten? Han visste definitivt det. Varför bad Jesus honom göra någonting så orimligt, så ologiskt? Och ibland så önskar vi att vi ska kunna sätta allting i en vacker liten box. Speciellt ju ordningsammare du är, desto hellre skulle du vilja ha allting i dina små boxar med en liten lapp på, så du har koll på hela livet. Att allt skulle vara hanterbart. Att vi skulle kunna sätta Gud i ett fack, familjen i ett fack, jobbet i ett fack, studierna i ett fack och allt får rätt tidsfördelning och rätt prioritering i livet. Om det skulle vara så enkelt. Om de hade fiskat hela natten så var de redan trötta. Jag vet inte när du senast har vakat en hel natt. Och sen fortsatt följande dag. Yngre du är desto sannolikare att du har gjort det på sistone. Jag fixar inte mer, det är många år sedan jag fixade det på sistone. Eller fixade överlag. De hade all orsak att gå hem och sova gott. Och jag tror inte att Petrus fullt ut inser hur avgörande den här stunden egentligen var. En sån stund som faktiskt blir ett vägval för Petrus. Och där säger jag, för att det är du som säger det, Jesus, så vill jag lägga ut näten. Och ett sånt litet beslut för mig var i sinom tid att gå med i Fila. När jag flyttade till Helsingfors så var jag aktiv med i båda i två församlingar. Jag ledde lovsång i båda. Jag hade vänner i båda. Egentligen så skulle det ha varit mer logiskt för mig att gå med så det är mer formellt i den andra församlingen. Men när jag bad och lyssnade till Gud så hade jag en inre förvisning att nej, Gud vill att jag ska gå med i Fila även om jag hade färre kompisar där och så vidare. Det var en sån stund som på något sätt blev ett avgörande beslut som jag ser på efterhand som har liksom stakat vägen för resten av mitt liv. Och det som Petrus säger egentligen är att Jesus, jag har sett någonting hos dig. Jag fattar inte allt. Hur ofta kan vi inte säga om våra liv att fattar inte riktigt allt? Egentligen så fattar jag noll, kanske Petrus tänker. Men på din befallning så vill jag lägga ut näten. Och allt som Gud kallar oss in i är inte så självklart, det är inte så logiskt, alltid. Och det är lätt att basera sina beslut enbart på det rationella, våra egna slutsatser. Och Gud har lovat att förse oss med all tänkbar vishet också i våra liv. Men grejen är den att Gud är större än det sannolika och Gud är större än det logiska. Och det kan hända att du just nu står också inför ett beslut som kommer att påverka din framtid. Och du kan räkna ut vad som är det bästa eller det som skulle vara det vettiga. Och ändå kan det finnas någonting i ditt hjärta som gör att du bara inte kan ta det där beslutet som verkar det rimliga och logiska. Och du vill vänta på att få ett ord från Jesus. Petrus och hans vänner ror ut på djupt vatten, står det. Och de får så mycket fisk så att näten håller på att gå sönder. Och de fyller inte bara sin egen båt utan en hel båt till. Men saken är det största som händer här är inte den enorma fiskfångsten utan det som händer efter den. När Petrus såg det föll han ner på sina fötter, föll han ner för Jesus och sa: gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. För det stod att han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst som de hade fått. Han säger: Jesus, gå bort från mig. Du och jag, vi är från helt olika planeter. Jag vet inte vad vi ska ha för gemensamt överhuvudtaget. Jag är en enkel fiskare utan tro. Och du som får människor att häpna av under efter under. Och kanske Petrus hade tänkt att ifall han skulle kunna få göra någonting betydelsefullt i sitt liv, Och han känner på något sätt i den här stunden att det finns ingenting gemensamt mellan honom och Jesus. Kom bort från mig, jag är en syndig människa, säger han. Men på något sätt så ser man att han var driven av en längtan att få göra någonting betydelsefullt, att få vara med om någonting större i sitt liv. Och jag tror att det är en inneboende längtan hos oss precis alla. Att få leva ett liv som kan få ha en större betydelse. På något sätt, hela Petrus liv som man kan läsa om så ropar ut ett jag vill. Men jag räcker inte till, jag vill. Men på något sätt så har jag inte det som behövs. Jag vill. På något sätt som Petrus livet passionerat. Jag vill. Jesus, om du kan så använd mig. Och då säger Jesus till Petrus att hej, frukta inte. Var inte rädd. Härefter ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna på land och de lämnade allt och följde honom. När Jesus säger, när Petrus säger, gå bort från mig. Då säger Jesus, var inte rädd. Jag har en plan för dig. Jag har en tanke för ditt liv. Och det är så oerhört stor skillnad mellan den rika mannen och Petrus. Den rika mannen säger att jag har allt på koll. Vad mer kan det krävas av mig? Och Petrus säger att jag räcker inte till. Jag har ingen chans att klara det. Men jag vill. Det farliga är inte att erkänna och inse sin egen otillräcklighet. Det farliga är att försöka räcka till. Och Paulus skriver i Filipperbrevet 4:13, allt förmår jag. Han säger, jag fixar precis vad som helst. Allt förmår jag. Jag klarar av allting i honom som ger mig kraft. Han säger, allt förmår jag, men jag är fullständigt beroende av Jesus. Vilket är också väldigt långt ifrån den rike mannen som sa att jag har gjort allt, jag har hållit allt. Vad mer krävs det? Paulus säger, allt förmår jag, men jag är totalt beroende av honom som ger mig kraften i livet. I andra Korinthierbrevet 12:9 så beskriver Paulus hur han går igenom de största utmaningarna som han verkar ha. Någonting som plågar honom kontinuerligt. Och sen Jesus svarar åt honom. I andra Korinthierbrevet 12:9 det står att Jesus svarar åt Paulus att min nåd är nog för dig, för kraften fullkomnas i svaghet. Guds kraft, Jesu kraft fullkomnas liksom inte din styrka. I din styrka blir Jesus styrka svag för den får lite utrymme. Men i din svaghet fullkomnas Jesu styrka. Därför vill jag säga Paulus, hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelse och ångest, eftersom det sker för Kristus. Känner du att du har hamnat och gå igenom svårigheter i livet? Kanske för att du valde att följa Jesus. Kanske du ibland tänker att hur skulle det ha sett ut annars? Skulle jag sluppa det här? Skulle det ha varit på något sätt ett lättare liv? Paulus skriver, för att Kristi kraft ska vila över mig. För när jag är svag, då är jag stark. I Lukas 12 så talar Jesus om rikedomar. Och att inte göra sig bekymmer. Sen nej, sök först Guds rike. Så ska ni få detta, allt annat också. Och som kristen så kan det kännas att livet ibland är en spänningsfält mellan att följa Gud på något sätt att följa allt det som gör livet enklare. Ibland så blir det spänningsfält däremellan. Men Jesus säger, sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. För där som din skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Så om man vill bara komprimera allt det här. För det första, sök först Guds rike. Där du hört det miljoner gånger. Om du har varit i kristna sammanhang. Men Petrus säger, jag vill, men jag räcker inte till. Hans prioritet är alltid Jesus. Han vill försvara Jesus in i det sista. Och samtidigt så kommer han alltid till korta. Men i det så ser Jesus mycket hopp. Om du känner att du kommer till korta, så ser Jesus väldigt mycket hopp i dig. Då säger Jesus att det är en människa som jag kan använda. Det är en människa som jag kan möta. Det är en människa som inser att han eller hon behöver mig. För det andra, att inse vad som är primärt och vad som är sekundärt i livet. Ibland så vill vi göra så många saker på något sätt i första prioritet. Jag skulle vilja hinna med det och det och det och det. Och jag skulle egentligen vilja lyckas med det. Men när vårt hjärta är rätt behöver vi inte vara oroliga för varje beslut. Eller att gå miste om någon avgörande stund i livet. För vår signifikans inför Gud handlar inte om att ha allt i ordning i livet. Utan att leva ett liv där våra hjärtan alltid är villiga att följa Gud. Så när vi är måna om att bevara våra hjärtan inför Gud, så kommer vi att inse att Gud är med i de mindre besluten, i de större besluten. Om det så handlar om karriärsval, studier, platsen dit du ska flytta, livspartner. Om ditt liv, så som Petrus, utgår ifrån en kompromisslös längtan att följa honom, så är det okej att du inte har allt under kontroll. Så är det okej att känna sig otillräcklig. För i den otillräckligheten så kommer Jesus att komma med sin fullkomlighet. Ska vi be tillsammans? Och egentligen när vi redan har stängt ögonen, så om du känner att du vill på något sätt säga till Gud just nu att ja, jag vill vara som Petrus, jag känner att jag inte räcker till, men jag behöver dig, jag vill vara använd av dig, jag vill följa dig till vilket pris som helst. Om du på något sätt känner att Gud kallar dig att ta det steget, men alla ögonen är stängda, så kan du bara sträcka upp din hand som ett tecken åt Gud. Och vi ska be tillsammans, alla som, många händer som går upp genom hela salen. Mm. Gud, du ser varje uppsträckt hand. Du ser oss alla, vår totala behov av dig i våra liv. Vi vill vara som Petrus. Säga att vi vill följa dig, vi vill ge allt för dig. Och samtidigt så inser vi vårt beroendeskap, våra tillkortakommanden, våra egna misslyckanden. Och Jesus, jag tackar dig för att du inte är beroende av att vi på något sätt är perfekta. Jag tackar dig för att du inte är beroende av att vi skulle få allting i ordning i våra liv. Och Jesus, du ser varje hand som sträcktes upp, varje hjärta som säger jag vill, som säger använd mig, som säger hjälp mig, för jag behöver det att du fullkomnar min svaghet. Jesus, jag tackar dig för att du lägger någonting nytt av hopp in i var och ens liv här idag. Någonting som inte sviker någonsin. Någonting av en ljusglimt då när det känns som mörkast. Någonting av ny kraft då när det känns som om vi inte har någon kraft i oss själva kvar alls. Jag tackar dig för att du möter många här just den här stunden.